Hej och varmt välkommen till vår podcast Psykoterapeuterna. Katarina hälsar och fortsätter sin internationella forskningsstudie och hon kommer återkomma till oss med den. Och tills dess kommer intervjuer också fortsätta med en till medarbetare, Siri Lundmark, som också är psykoterapeut. Men idag så har vi den stora glädjen och äran att välkomna Oskar Palmenfelt i podden. Hej Oskar!
Hej!
För de som inte känner dig sedan tidigare, kan du berätta lite om dig själv, din bakgrund och vad du arbetar med?
Ja, nej men tack så mycket för att jag får vara med här i podden, Linda. Det är ju jätteroligt. Och jag jobbar ju sedan 7 år tillbaka som föreläsare och utbildare inom konflikthantering, en verksamhet som heter Medlingscentrum. Och min bakgrund är att jag har en examen i konflikthantering faktiskt, precis det ämnet från Göteborgs universitet. Det är examinerad av Thomas Jordan som är en ganska namnkunnig lektor och forskare där. Och för er som är nyfikna på min dialekt så kan jag säga att jag kommer från Gotland och ingenting annat. Men det är många tycker väl att det är lite udda kanske när jag säger att konflikter och konflikthantering är en passion för mig. Men konflikter erbjuder ju faktiskt en unik möjlighet till lärande och utveckling eftersom den är ju ett uttryck för att någon har ett behov som inte är tillgodosett och ofta så är det ett ganska rimligt behov. Mm. Så att om vi då bara djupar i situationen så kan vi ofta hitta det här som låter lite klyschigt om de här vinna-vinna lösningar. Och för mig är det absolut ingen klyscha utan att man kan mötas och hitta de här lösningarna, det är en förutsättning tror jag. För utveckling både av relationer, av roller och hela organisationer. Så det kan ju handla om allt från att förbättra bokningssystemet i tvättstugan, för det skapar irritation, till att skapa bättre samverkan mellan myndigheter. Och sen finns ju hela den här biten med den personliga utvecklingen. Mm. Att man får möjlighet att lära sig om sina egna behov och gränser och kanske brister. Och inte minst den här förmågan att kliva ur sitt eget perspektiv och på djupet förstå en annan människa. Det är ju spännande. Och det är förstås den biten som vi som terapeuter också har stor erfarenhet av när det kommer till konflikthantering.
Mm, verkligen.
Personliga så sant. Biten.
Ja, absolut. Fortsätt gärna, Oskar. Det här som du, för jag vet ju att jag var på en fantastisk föreläsning med dig. Det här är ganska många år sedan när jag jobbade som skolkurator. Och jag var med några kollegor där och du lyfte det så himla bra. Varför det är så viktigt med medling till exempel i skolans värld. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, nej men vad roligt att ni var och lyssnade på föreläsningen och framförallt att ni uppskattade den och att den väckte tankar. Och i skolan så tycker vi att det är jätteviktigt att eleverna får möjlighet att själva träna på att lösa sina konflikter. Det är ju lätt hänt att personal går in, man vill stoppa en konflikt i stunden och liksom skapa lugn och ro. Men det gör ju att eleverna inte får någon möjlighet att prata med varandra. Alltså missar de allt det här lärandet vi pratade om tidigare. Lär sig om sina behov, lär sig att lyssna på varandra, att hitta lösningar.
Just det, så viktigt. Och jag vet ju att du har jobbat med det här i många, många år. Kan du berätta, Oskar, hur ser en typisk vecka ut för dig?
Ja, nej men höjdpunkten i mitt arbete det är förstås att vara ute och träffa personalgrupper på utbildningar, både fysiskt och digitalt. Mm. Så det är ju det roligaste. Men det är också kul att hålla kontakt på olika sätt med de som vi har utbildat och göra någon podd lite grann som nu och ja, prata i telefon och skriva nyhetsbrev och sånt där. Men det är förstås mycket administration, förbereda utbildningar och boka resor och sånt. Men det är också kul för jag vet att det behövs för att kunna nå ut till så många som möjligt. Så att, ja, det är de sakerna som veckan består av.
Mm. Så det här med medling och konflikthantering, du har ju verkligen fördjupat i det här. Och har liksom, du är specialiserad och nischad inom området. Vad tänker du, Oskar? Vad kan gå snett till exempel i skolans värld? Du har ju så lång erfarenhet inom flera områden. Några reflektioner?
Ja, men som jag var inne på är det ju det när personalen inte låter eleverna hantera konflikten själv. Vi brukar kalla det för att personalen stjäl konflikten. Och det kan ju handla om att man skolan agerar som en domstol nästan. Man försöker hitta den skyldige och den ska få en konsekvens om man utgår från vittnesmål och vad man tror att man vet. Istället för att låta eleverna själva mötas och berätta för varandra. För det är ju då det sker ett lärande. Ett annat misstag skulle jag säga, eller en strategi från skolan, det är ju att man försöker hålla eleverna isär. Man separerar dem och så tänker man, skönt, det blir inget mer bråk om de liksom inte får sitta bredvid, eller de får inte vara på samma ställe på rasten eller så. Men det är klart, då uppstår väl konflikten någon annanstans istället. Det kan vara lätt för personalen att försöka hota eleverna och säga, nu måste ni skärpa er här, annars ringer jag till din mamma, eller så får ni inte ha datorerna längre, eller så, men allt är ju exempel på när man inte låter eleverna själva ta tag i situationen. Och det stora misstaget är att de inte får någon träning i konflikthantering.
Just det. För vad blir vinsterna när eleverna får träffas och prata om det som har hänt?
Ja, det är att de får övning i sociala förmågor. Som att lyssna på varandra, att uttrycka känslor och behov. Att hitta lösningar på gemensamma problem, överenskommelser. Men det är ju inte, det står ju också, det finns en artikel på Skolverkets hemsida där det står att om skolan kan erbjuda plattformar för förhandling och medling, då kan de minska antalet konflikter och förebygga att de eskalerar. Så att det här är ju inte heller, hur ska jag säga, valbart från skolans sida, utan skolan ska ju jobba med att skapa dialog. Så att
det ingår i uppgifterna.
Ja, precis. Ja. Men ofta saknar ju skolpersonal verktyg då. Det är ju det vi vill på Medlingscentrum förmedla. Att vi vill lära ut medling så att man också har något konkret verktyg att göra det här.
Och om man säger så här, Oskar, du som har lång erfarenhet, är den bästa av världar. Hur bör ärendegången te sig? Till exempel vid en skolsituation där elevhälsan ska rycka in och finnas behjälplig.
Ja, precis. Men vi tycker ju alltid att den första insatsen är förstås att stoppa konflikten där och då. Och då rekommenderar vi vad vi kallar för en konfliktpaus. Att man säger till eleverna, nu ser jag att det finns en situation. Ni ska få hantera den senare. Därför ett misstag man gör, det är ofta att man försöker prata med eleverna direkt. Man vill bara lösa det här innan man går in på lektionen. Men eleverna är i affekt, man själv är i affekt, man har inte tid. Det blir inte bra. Så att man jobbar strukturerat med att pausa konflikter och hantera dem vid de förvisso ganska sällsynta tillfällen som finns på skolan när man kan då ta ett samtal på 5-10-15 minuter. Sen, utifrån elevhälsans perspektiv då är det ju lite allvarligare situationer som kommer till dem. Och då bör man ha ett individuellt samtal med varje elev först och bedöma, är det här en konflikt eller är det mer utav en kränkning eller mobbing eller ett missförstånd? Och utifrån det bedömer man då om det är lämpligt med en medling. Och så genomför man då en medling. Det tycker vi är en bra arbetsgång, ett förslag på rutiner. Bedömer man att det inte är lämpligt med medling, så man har andra typer av konsekvenser eller individuellt stöd. Och vi tycker att det är viktigt att det här just är tydligt både för personal och elever och föräldrar, hur man jobbar med konfliktpaus, med medling och med att försöka hitta och skapa möjligheter till förhandling och medling helt enkelt.
Mm. Och för de som inte riktigt vet vad medling är, Oskar, hur kan man beskriva det? Vad innebär det, medling?
Ja, men det är ju ett möte då, mellan konfliktparterna som ofta är två, men det kan också vara lite fler parter. Där en eller ibland flera medlare vill skapa ett möte där parterna får en möjlighet att prata med varandra, att lyssna på varandra, att förstå varandra och komma fram till en lösning. Så att från elevernas perspektiv handlar det om att sätta punkt och gå vidare. Och för att det här då ska fungera och räknas som en medling så behöver den som medlar vara opartisk. Och det är kanske det svåraste av allt. För att då handlar det om att inte ta parti förstås, men inte heller bedöma och värdera vem som har rätt, vem som har fel, vad parterna kunde gjort annorlunda, utan att vara lyssna aktivt, stödja, fördela ordet. Och där behöver man ju ofta som skolpersonal bita sig i tungan så att säga. För man vill gärna gå in och säga att så här, men Liam, du vet väl att man inte får kasta bollar. Och Lilly, vad har vi sagt om det här? Så att man försöker undvika det och istället få eleverna att berätta för varandra. Och sen, vi på Medlingscentrum använder oss ju av tryckta samtalsguider då, där det finns en tryckt instruktion. Så här kan du inleda samtalet, sätta spelregler och även ett frågebatteri då, så att man kan leda samtalet framåt. Vad var det som hände? Vad kände du då? Vad kan du ta ansvar för? Vad vill du fråga? Vad vill du ha för överenskommelse? Och det, vi rekommenderar verkligen att ha en sån genomtänkt struktur, för annars blir det lätt att man zonar iväg och börjar liksom prata om, men vem, de säger så här, men alla tycker att du gjorde så här, vilka är det som tycker det, och man glider iväg liksom. Därför är det bra att ha en sån här guide. Det är väl de sakerna som är viktiga att tänka på.
Och det där låter, det måste jag säga, det finns verkligen paralleller, Oskar, till parterapi, tänker jag när jag hör dig. Att just det där lära sig att lyssna på varann, att göra saker talbara och nästan som en situationsanalys. Att man går in liksom som en filmscen så där. Vad hände? Vad kände du? Vad hade du önskat? Är du med mig? Alla de här sakerna som ofta är outtalade och som skapar så mycket lidande i onödan. Så det finns likheter, hör jag, absolut.
Absolut, det finns stora likheter mellan konflikthantering i förskoleåldern eller gymnasieåldern eller på arbetsplatsen eller i relationen eller i mellanverksamheten. Så att det är ju samma principer. Det är det.
Vad tänker du som är liksom proffs på det här? Vad beror konflikter på? Vad kan det bero på?
Ja.
En svår fråga, ja. En bred fråga.
Ja, den är rätt bred. Men jag brukar nog, om man går till roten av det hela, brukar jag nog tänka att en konflikt uppstår när någon upplever sina behov eller önskemål blockerade. Och när det här skapar frustration. Och en verklig konflikt blir också när någon agerar och gör något eller säger något. Eller undviker att göra något man har kommit överens om. Så att det teoretiska svaret här är att någons behov inte är tillgodosedda. Och det här också, jag tänker att en terapeut ofta försöker få människor att komma i kontakt med det här underliggande behovet och hjälpa personen i konflikt att bli mer medvetna. Men
verkligen.
Konflikter består ofta av en lite mer konkret natur också. Det är någon som har gjort något som man inte gillar. Vi kallar det för en beteendekonflikt. En fördelningskonflikt, det är när man bråkar om en begränsad resurs. Det finns ett visst antal kronor i budget. Det finns ett visst antal timmar på ett dygn. Och de ska fördelas på något sätt om man inte är ens om hur. Det kanske kan handla om ett träd som står på fel ställe i en grannsämja. Som en vill hugga ner och en vill ha kvar det. Då är det en fördelningskonflikt. En positionskonflikt eller rollkonflikt är ju vanligt på arbetet eller i föreningar eller så. Vem ska ha chefsjobbet? Vem ska bestämma? Vem har sista ordet? Värderingar väcker ju ofta konflikter och det är ju väldigt knepigt och svårlöst. Där handlar det ju, om man då försöker medla, att man ska inte försöka få parterna att ändra värdering och tycka likadant. För det är väl mer eller mindre omöjligt, utan Då handlar det om att få försöka folk att samarbeta eller gå i skolan fast de tycker olika. Sen har vi ju pseudokonflikterna vi brukar nämna, och då är det ju inte ens.
Ja, berätta gärna. Vad är pseudokonflikt?
Det är ju någon typ av missförstånd, så att man går runt och är arg på varandra, och säkert är det mycket sånt som kan hända i relationer. Man läser in saker och man har gjort tolkningar och du sa, och sen när man får sitta ner och prata så, men inser man att herregud, det här var ju ett missförstånd, förlåt, gud vad dumt. Så att de löser man med tydliga samtal. Det är väl några exempel på vad liksom konflikter kan bero på och deras natur.
Viktiga aspekter, och jag tycker du beskriver så bra just den här konflikten, när man säger kollisionen mellan värderingar och viljor och behov, som är så vanlig. Och jag tänker, om man säger så här, när det gäller just arbetsplatskonflikter, du har varit inne på det, Oskar, hur kan en ledning jobba där när det uppstår? Vad tänker du?
Ja, det är ju inte helt olikt ledningen på en skola. Därför att det handlar jättemycket om att skapa tydliga rutiner för hur samarbeten ska skapas, hur samarbetsproblem ska förebyggas och hur konflikter ska hanteras. Så att varenda en på jobbet, från liksom högsta ledningen, chefen, HR och varje medarbetare ska ju veta, vad ska jag göra om det uppstår en konfliktsituation? Vad är våra skyldigheter och rättigheter? Och faktum är att då ser man att när det finns sådana tydliga rutiner, då minskar antalet fall av kränkande särbehandling och mobbing. Det visar Stefan Blomberg som forskar på Linköpings universitet om just mobbing på arbetsplatsen. Han är ju också klinisk psykolog och jobbar med personer som har blivit mobbade och har skrivit en bok om mobbing på arbetslivet. Och det är fascinerande hur man kan förebygga så mycket med tydlighet.
Yeah.
Och chef, om man säger då ledningen, det är väl företagsledningen eller verksamhetsledningen. Sen är ju chefens roll då i arbetsgruppen att göra aktiva åtgärder för att förebygga konflikter. Det kan ju vara att ha möten med hela gänget där man får, vi brukar rekommendera något vi kallar för trafikljusmodellen. Man får skriva röda, gula och gröna lappar apropå vad som funkar och inte funkar. Och sen går man igenom det tillsammans så att man alltid har ett forum att gå till med problem. Mm. Det största misstaget man kan göra det är väl att tänka att nej, men allt fungerar ju så bra, vi har inga konflikter, det löper bara på. Och så helt plötsligt sitter man där med en surdeg. Så konflikter kan uppstå överallt och det är det förebyggande arbetet som man måste komma ihåg.
Så det preventiva arbetet är verkligen guldvärt, låter det som, för att förebygga konflikter på arbetsplatser.
Ja, och det här prioriteras ju ofta bort av ledningen. Man tänker att vi ska sikta nu det här nya IT-systemet vi ska jobba med och nu ska det vara lean och nu ska vi köra agilt och nu ska vi, som jätteviktiga saker. Men det gör ju att avdelningen som ofta står, hallå, vi måste utbilda folk inom samarbete och konflikthantering. De får inte så mycket gehör, men det är ju jätteviktigt, för hur ska chefen kunna, liksom, den föds ju inte med kunskaper om konflikthantering, utan ledningen och organisationen behöver ju rusta både chefer och medarbetare här. Så att det där, vi brukar säga att konflikthantering är en kärnkompetens inom ledarskap. Så att, ja, där behöver ju chefen få lära sig de aktiva åtgärderna och det tycker jag är jätteviktigt att ledningen prioriterar. Det är ju en ekonomisk fråga, alltså konflikter orsakar för 10% av sjukskrivningarna och det leder, jag menar att man kan spara in på en sjukskrivning som pågår i 6 månader, de har precis sparat in på en ledarskapsutbildning för hela, liksom hela ledningen, så att det finns jättemycket både tid och energi och liksom kvalitetsbrister kommer ju ofta i eftervattnet av konflikter och folk levererar inte. Det finns så mycket att spara på att ta bort den där onödiga irritationsmomenten på jobbet.
Så det är verkligen kostnadseffektivt för organisationer att satsa på det här. Att öka kunskapen hos medarbetare och ledning om att hur man också kan förebygga så att det inte behöver bli så stort och allvarligt.
Ja visst, det stämmer. Det är en ren investering. Om vi utgår då från det vi sa i början, att konflikter kan utveckla relationer, roller och organisationer. Så när man bygger en sån här en lösningsorienterad samarbetskultur i sin organisation, det blir mer värden att människor blir lite mer självgående när det handlar om att möta problem och utmaningar istället för att man får kanske en gnällkultur, så kan man lösningskultur.
Vad klokt. Jag tänker så här, du har beskrivit väldigt fint, Oskar, både skydds- och riskfaktorer på arbetsplatser. Är det något du skulle vilja lägga till där? Något att tänka på som anställda bör tänka på? Eller? Vad kan vara viktigt att bära med sig i det här? Det är viktiga frågor.
Ja, men visst. Alltså, nej, men de specifika skyddsfaktorerna som jag kan identifiera är väl att man har, att chefen och ledningen ser till att vi har tydliga mål för jobbet. Vi drar åt samma håll. Och att det finns tydliga rutiner och roller, både vid konflikthantering men också i det dagliga arbetet, så att man inte springer runt och skyller på varann för att något inte har blivit gjort. Och en trevlig, stöttande atmosfär på jobbet. För då, och riskfaktorerna då, det är väl omvänt, det är otydliga mål, man vet inte, man tycker någon motarbetar mig och kommunikationsavdelningen säger något annat än ekonomiavdelningen och det blir en osund konkurrens inom verksamheten. Man har en kultur av gnäll och det är skitprat och problemorienterat liksom, tänkande. Så att där tycker jag att alla vi som är anställda, det är, jag tycker att alla vi ska tänka på att det är vårt ansvar faktiskt att bidra till en god samarbetskultur. När du skriver på ett anställningsavtal så skriver man också på det vi brukar kalla för det osynliga kontraktet, där vi förbinder oss och agerar konstruktivt, lojalt, samarbetar med alla andra på arbetsplatsen, även om vi kanske inte gillar dem. Mm. Och skulle ett samarbetsproblem uppstå så förväntas vi ju att agera lösningsorienterat, ta tag i det i tidigt skede, gå till personen det berör eller till chefen och försöka liksom på bästa sätt försöka lösa det. Istället för att gå till arbetskollegorna och prata om eventuella brister som kollegorna har.
Många visdomar, Oskar. Jag tänker så här, du som har jobbat länge och verkligen fördjupat i de här olika ämnena. Arbetar du för någon speciell teoretisk modell? Eller kanske flera?
Ja, jag lutar mig mycket mot Thomas Jordan på Göteborgs universitet. Där, och det han presenterar i sina böcker och sina modeller. Han är ju lite av en nestor på området och han läser ju allt liksom på svenska och på tyska och på engelska. Och han förmedlar den kunskapen då via sitt nyhetsbrev och blogg och böcker som är vänt speciellt då till organisationskonsulter och HR-personal. Men även till chefer och ledningar och ledningsgrupper. Att bygga en robust samarbetskultur är hans senaste bok som jag varmt rekommenderar för och egentligen för vem som helst. Man får lite mer medvetenhet om hur man kan bygga in liksom, samarbete. Kan ha en bok som heter Handbok i konflikthantering som också är väldigt mastig om man ska liksom, gå in och intervenera i en konflikt. Så det är egentligen där jag rekommenderar att man söker modeller.
Värdefullt. Vilka fina tips. Och jag tänker så här, vi har ju varit inne på det, jag tycker du har verkligen beskrivit det väldigt bra, Oskar, och tydligt vad konflikter kan bero på, vad man behöver tänka på och så vidare, också ansvar och personalvård och såna här saker. Är det någonting ytterligare som du tänker är viktigt att tänka på vid konflikthantering? Någonting som du vill ska spridas? Det kan vara vad som helst.
Spännande. Ja, ska man koka ner det så är nog det opartiska förhållningssättet det i särklass viktiga. Om man tar ställning i konflikten och liksom tar parti eller väljer sida, då har man ju direkt förverkat sin möjlighet att vara medlare. Då är man en part i konflikten. Om man då är lärare eller skolpersonal och ska lösa en konflikt för eleverna, eller chef, eller för den delen en terapeut eller en organisationskonsult. Absolut. På företagshälsan, då kan man inte vara medlare där. Och en del i den här opartiskheten, det kan ju vara att påminna sig själv som chef eller skolpersonal eller terapeut, du har aldrig hela berättelsen. Det finns alltid, man blir förvånad alltså, men båda eller alla sidorna har liksom allt man tycker där de rättfärdigar sig själva och det saken ser logisk och naturlig ut från deras synvinkel. Så att man istället för att vara dömande och tror att man vet vad det handlar om, istället är nyfiken och lyssnar och försöker förstå varandra. Och då kan man nog säga att man kan hitta en bra lösning som alla kan vara nöjda med, en riktig vinna-vinna lösning.
Fint, jättebra. Och jag tänker att du betonar ju verkligen det här med lyssnades kraft, Oskar. Hur viktigt det är att inte komma dit och ha alla svar, utan tvärtom. Att nyfiket utforskande och med ödmjukhet och respekt för samtliga berörda, att det inte blir en partiskhet, att den är så otroligt viktig. Annars är det svårt att få till en hantering av konflikter och viktigt med medling. Är det någonting ytterligare som du tänker att du vill föra vidare? Det är ju många psykoterapeuter som lyssnar på den här podden. Och våra arbeten påminner om varandra, tänker jag, när jag hör dig. Du har redan lyft flera saker. Du har ju verkligen fördjupat i det här. Vad är det som gör det så intressant att jobba med det här, tycker du?
Det är ju det som jag var inne på i början där, att det finns en sån potential till utveckling och undvikande av att saker blir pest och pina. Och jag tror ju att var och en av oss, jag och du och du och du, oavsett om man tycker att man vet mycket, vi kan alltid finslipa vår förmåga till kommunikation och bli bättre på jagbudskap eller bättre på att ta ett steg tillbaka från vårt ego och liksom lyssna öppet på andra och bli bättre på att få mer smidiga relationer hemma i familjen, bostadsrättsföreningen. Så att man kan liksom förbättra sina relationer och skapa det enklare och trevligare och effektivare överallt där man befinner sig. Och om jag kan få tillåta mig att komma med tips till er psykoterapeuter, och så får vi se hur det landar. Mm. Så är ju en reflektion då att ni har ju en väldigt stor bakgrundskunskap kring hur människor fungerar och människors beteende och kan bidra väldigt mycket vid konflikthantering. Och mitt råd är att innan man dyker in i den typen av uppgifter att ytterligare utbilda sig lite. Därför att vi ser ju dessvärre ibland att ja, men det finns terapeuter som är otroligt duktiga i individuellt arbete. Vi träffar mycket folk från företagshälsan är de första som går in då, ofta i en konflikt. Men så ser man att den här terapeuten kanske inte riktigt har haft koll på det opartiska förhållningssättet till exempel. Och då har det blivit lite rörigt. Så att jag tycker ju tipset är ju att stärk liksom kompetensen så att man har en specifik kompetens på konflikthantering så man kompletterar det man redan vet. Då kan det bli riktigt kraftfullt. Men det kräver lite, liksom det finns vissa saker man bör känna till som man inte kan lista ut så att säga utifrån resten av det man vet.
Mm. Strålande, viktiga ord så att bära med, tänker jag, för alla psykoterapeuter som lyssnar på det här och blivande. Jag vill tacka dig varmt, Oskar, för idag. Du har verkligen ökat medvetenhet och kunskap och skapat mycket mer av giltiggörande vad gäller det här med konflikthantering och medling. Så varmt tack, och jag hoppas att vi får intervjua dig igen.
Tack så mycket, Linda. Det har varit väldigt trevligt att prata med dig en stund.
Detsamma. Hej då, Oskar. Vi hörs.
Hej då.